Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Varför vet vi inte vad betydande miljöpåverkan är? Föredragshållare är Klara Falk och Beatrice Buskas, Boverket.
För ungefär ett år sedan gjorde vi en sån här podd med anledning av den nya lagstiftningen om miljöbedömningar i miljöbalken. Och vi är...
Jag heter Beatrice Buskas och jag är jurist på Boverket.
Och jag heter Klara Falk och är planeringsarkitekt på Boverket.
Ja, och nu har vi tillsammans med en del kollegor under det senaste året jobbat med en vägledning om miljöbedömningar som finns publicerad på PBL Kunskapsbanken och även gjort ett webbseminarium.
Och vi har jobbat med den här vägledningen, rör ju både översiktsplan och detaljplan, men om vi nu ska titta lite på detaljplan så är det ju ändå en fråga som hela tiden har återkommit när vi har jobbat med det. Och det är just det här, vad är betydande miljöpåverkan?
Och den här frågan blir ju aktuell eftersom att i princip alla detaljplaner ska genomgå en så kallad undersökning. Det är det som tidigare hette behovsbedömning. Och det är ju där man tar ställning till om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.
Ja, och det blir ju ett väldigt centralt begrepp, det här betydande miljöpåverkan. Och det är även där som kopplingen mellan plan- och bygglagen och miljöbalken kommer in. Och det får ganska stor betydelse för detaljplanerna. Dels om man då behöver gå vidare och göra en miljöbedömning och dessutom vilken förfarande eller planprocess som planen ska tas fram med. Ja. Men det här begreppet betydande miljöpåverkan, var kommer det ifrån?
Ja, det kommer ifrån det så kallade SMB-direktivet. Det är ett EU-direktiv som handlar om strategiska miljöbedömningar för planer och program. Sen så har man i miljöbalken införlivat det här direktivet. Sen så finns då kopplingen i PBL att planerna ska genomgå en undersökning.
Absolut. Kopplingen blir ju att man i planprocessen ska göra ett ställningstagande om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.
Ja, och hur gör man då i praktiken?
Ja, för att liksom hantera det här i praktiken när man jobbar med sina planer så är det ju två faktorer som är väldigt centrala. Och det är ju platsen. Alltså var planen görs och då planen, alltså vad planen handlar om. Så det handlar om en bedömning och en avvägning mellan platsens känslighet, hur unik den är och då kombinerat med vad syftet med planen är och vad planen faktiskt kommer att medge.
Mm. Så det blir en bedömning i varje enskilt fall helt enkelt?
Absolut, här blir det väldigt mycket en bedömning. Sen en annan sak som vi har diskuterat en hel del när vi har tagit fram vägledning, det är hur man kan jobba med undersökningen som ett verktyg i framtagandet av planen. Alltså att nästan att man använder undersökningen som att testa av sin detaljplan. Börjar vi närma oss betydande miljöpåverkan eller inte? Börjar man närma sig det eller om man faktiskt går över gränsen för att hamna i betydande miljöpåverkan, då behöver man ju inte gå in i miljöbedömningen, utan alternativet är ju faktiskt att man kan forma om sin plan, kanske ta bort en del av ett planområde eller ändra planens utformning så att man inte hamnar över den här väldigt luddiga gränsen, så att säga.
Ja, exakt. För vi vill ju faktiskt ha så lite negativ betydande miljöpåverkan som möjligt.
Ja, det är ju hela syftet med lagstiftningen egentligen. Men för att lagstiftningen har ju en del kriterier eller så där för att på något sätt hantera det här begreppet. Var finns de?
Ja, de finns i miljöbedömningsförordningen och finns uppradad i en paragraf där.
Mm. När man tittar på dem så kan de ju verka lite otydliga och flummiga. Vad har vi några exempel på sådana kriterier?
Ja, ett exempel är det kriteriet som handlar om möjligheten att följa miljölagstiftningen.
Mm. Om man då ska försöka konkretisera det så kan det då handla om hur planen förhåller sig till miljökvalitetsnormer då.
Ja, men exakt. Det är ett väldigt bra exempel. Sen så finns det också ett kriterium som handlar om miljöeffekternas omfattning. Och numera är ju faktiskt miljöeffekter definierade i miljöbalkens 6:e kapitel. Och det kan till exempel handla om effekter, direkta eller indirekta effekter på människors hälsa. Och då hur omfattande dessa effekter förväntas bli.
Mm.
Sen så finns det också befintliga miljöproblem som ett kriterium.
Befintliga miljöproblem, då skulle det om man försöker... Det skulle till exempel kunna handla om att det finns förorenad mark inom eller i närheten av planområdet som man behöver ta hänsyn till.
Ja, men exakt.
Mm.
Också skyddade områden är kriterier.
Okej, vad kan det vara?
Ja, det ska vara områden som har en erkänd skyddsstatus. Det kan vara internationellt, på EU-nivå eller nationellt.
Okej, det som ploppar upp direkt är ju typiskt Natura 2000-områden.
Ja, det kan vara ett sånt område.
De här kriterierna och de andra då finns ju beskrivna på Kunskapsbanken. Men det som är viktigt att ta med sig här är att bara för att de här kriterierna är ju inte absoluta, utan det handlar som vi sa innan om att det är de här i kombination med vad planen medger eller hur känslig platsen är. Så att om man pratar om de här skyddade områden, det är ju en indikation på att det här är väldigt känsliga områden. Mm. Men om planen inte medger någonting som kan skada det, så betyder ju inte det automatiskt att det blir. Men det handlar ju sen då om att man ska bryta ner de här kriterierna till den enskilda planens nivå. Och på vilka olika sätt kan man jobba med det?
Ja, många kommuner tar ju fram checklistor där man delar upp kriterierna och försöker bocka av dem när man tar fram en ny plan.
Och i samarbete med det så krävs det ju rätt ofta att man gör olika typer av utredningar, att man kanske gör artinventeringar, miljökarteringar, alltså olika typer av underlag för att kunna checka av i checklistan. Det kan man ju oftast inte bara i huvudet.
Nej, men exakt. Det är många olika typer av utredningar som behöver tas fram.
En annan sak som vi brukar när man pratar om lagstiftning titta på, det är ju rättsfall. Hur ser det ut med rättsfall på det här området?
Ja, tyvärr finns det inte så där jättemånga.
Tyvärr?
Ja, det är kanske lite en avvägning om man vill ha många eller få rättsfall. Men finns det mycket rättsfall så är det ju lättare att veta vad lagstiftningen menar.
Rättsfall är ju alltid vägledning, så på ett generellt plan så är det ju alltid en fördel.
Det som finns mest kan man säga handlar om skyddade arter. Där domstolen, om man ska förenkla det, har sagt att om det finns en skyddad art på ett planområde så ska information om den här skyddade arten finnas i en miljökonsekvensbeskrivning eller om det är tillräckligt i en enklare utredning. Men ja, det man kan säga är väl att finns det en skyddad art så ska man vara lite extra uppmärksam på den när man gör sin undersökning. Sen så finns det också några rättsfall som där domstolen har sagt att om det finns en befintlig plan så kan man när man miljö eller gör en undersökning av den nya planen utgå ifrån skillnaden i markanvändningen. Så att bedömningen av betydande miljöpåverkan ska utgå ifrån skillnaden mellan den befintliga och den nya planen.
Men en mer genomgående genomgång av de här rättsfallen och några till, det finns ju i vägledningen på Kunskapsbanken.
Ja, exakt.
Men något som slår det när man pratar om de här olika kriterierna och prövningen enligt miljöbalken är ju att det finns stora likheter med det som man faktiskt ska titta på i lämplighetsbedömningen för när man gör sin lokaliseringsprövning för den enskilda detaljplanen. Det är mycket som återkommer nu. Vi nämnde innan det här med risk för människors hälsa och säkerhet till exempel. Att det är ju något som är väldigt centralt i lämplighetsbedömningen för en detaljplan.
Ja, exakt. Dagvatten och kulturmiljö är också sådana frågor som typiskt återkommer.
Ja. Miljökvalitetsnormer är också en sån här sak som man alltid måste titta på i detaljplan. Man brukar säga att men det är så svårt det här med miljöbedömningar och hela kopplingen. Men samtidigt så är det ju någonting som vi i PBL-världen är ganska vana vid, det här att göra bedömningar och avvägningar och sådär. Medan man i miljöbalken kanske är mer van vid att det är exakta nivåer att förhålla sig till. Så att här är det ju faktiskt en professionell bedömning det handlar om.
Ja, men exakt. Och även om man prövar samma eller likadana frågor i båda så att säga, prövningarna så kan man ju återanvända. Man behöver inte göra samma sak två gånger.
Mycket utredningar och sånt går ju åt.
Ja, och ett tips för att hantera det här är ju då faktiskt att utveckla olika typer av verktyg. Till exempel då checklistor. På vårt webbseminarium så hade vi en kommunrepresentant från Ekerö i kommun som presenterade deras checklista. Det är en väldigt genomarbetad och utförlig checklista som de har jobbat länge med.
Absolut. Men om vi ska avrunda då och skicka med lite input till diskussionen som kommer nu. Så några frågor här. Hur brukar ni jobba med att konkretisera betydande miljöpåverkan i era planer? Hur ser ni på planen versus platsen? Och ger undersökningen input till utformningen av planen?
Ja, exakt. Så tack för oss.
Tack.